Härligt att få vara samlad så här i jultid. Vi ser med stor förväntan fram emot nästa söndag redan med God Jul Vasa-konserten. Det kommer att bli också ett fantastiskt tillfälle. Jag som jobbar här i veckorna så har jag, bland annat jag har fått ta emot de här paketerna och julklapparna som människor handlar till det God Jul Vasa-projektet. Och ja, det är sällan man ser så mycket glada människor komma till kyrkan. för att du också oftast ganska glad, tycker jag. Men de här människorna som kommer till kyrkan, de har strålar av glädje. De tar upp sin påse och så visar de vad de har köpt åt de här barnen. Och det är helt fantastiskt. Många föräldrar, alltså som köper, could you lower me a little bit, Kelvin? Många föräldrar som köper de här julklapparna har också involverat sina barn, så att det är flera barn som vad heter det, it's getting louder, down. Så har involverat sina barn, så att barnen i de här familjerna har varit ute och köpt. De har valt ut på nätet någon som är lika gammal som de själv, och så har de gått och köpt julklappar åt de här barnen. Jag tycker det är helt fantastiskt. Hur många såg Sara Aalto igår? Några, en del av er kanske inte vet vem Sara Aalto är. Sara Aalto håller på att lägga Finland på kartan riktigt ordentligt. Hon tog sig till final i X-Factor i England. Att bli inröstad som utlänning i den där tävlingen när det är engelsmännen som röstar är nog helt otroligt. Nästa helg som det är. Det är ikväll, det är final. Jag tänkte, du satt på mig så får du en så konstig förväntan. Men det var det du väntade på. Så att det är intressant. Jag lyssnade på hennes intervju. Hon sa en sån här sak som var lite mindre intressant. Hon sa att jag fick inte riktigt något stöd i Finland, sa hon. Men här har jag fått stöd. Och det där tycker jag vi ska ändra på som finländare. Jag tycker vi ska ge folk stöd. Låter det som en bra idé? Vi ska inte vara med och trycka ner folk. Vi ska vara med och lyfta upp folk och stödja folk så att de kan verkligen... Nu stödja finska folket. De var 10 000 samlade i Helsingfors. De kom på en blixtvisit och gav en kort konsert. Men det var lite sent att stiga tidigt upp, som en av våra äldste bröder har sagt här i församlingen. Anser du att du har bra karaktär? Jag kanske inte svara. Jag har inte så riktigt bra karaktär. Om jag ska säga så här. Eller egentligen. Mina barn skakar redan på huvudet. Egentligen. På vissa sätt har jag bra karaktär. Men på andra sätt har jag väldigt dålig karaktär. Det är nämligen så här. Att jag äter inte godis. Det är en princip jag har i mitt liv. Därför att godis är inte bra för mig, inte för dig heller, by the way. Därför att det innehåller för det första förskräckligt mycket socker, eller hur? Det här är ingen trickfråga, så bara häng med här, eller kanske du är snål. Det innehåller jättemycket socker, men inte bara det, utan raden av E-koder är oändlig. Om du har lite sitt också och tittar på när de tillverkar godis, så kan du bli botad från godissug på en ganska lång tid, när du ser både grisöron och grisspäck och så vidare, vad de lägger i de här godisgrejerna. Så jag har beslutat mig för att jag äter inte godis. Det beslutet har jag fattat många gånger. Väldigt, väldigt, väldigt många gånger. Så här funkar. Nu ska jag berätta lite grann hur min karaktär fungerar. Det är nämligen så här. När jag går i affären så har jag en väldigt god karaktär. Okej? Jag tänker så här. Jag menar, jag är ju karl. En sån enkel karalogik låter så här. Jag äter ju inte godis och därför köper jag inget godis. Låter det enkelt? Det funkar. Problemet är bara det att när jag kommer hem så blir jag upprörd för att det finns inget godis i huset. Okej? Men har jag inget godis så kan jag ju inte äta godis. Är du med så här långt? Bra. Men jag tänkte säga tack och lov, men det är inte riktigt så tack och lov över det heller. Marina, min fru, hon är en vänlig själ Så hon förbarmar sig. Marina vet också att jag inte äter godis, för det har jag sagt att henne säkert lika många gånger som mitt beslut. Men hon köper ibland godis åt mig. Så hennes godhet blir mitt besluts undergång, kan man säga. Eller hur? För jag har en bra karaktär där eller jag har en bra karaktär i affären. Det kan alla min fru och mina barn kan vittna om. Jag har en bra, ska vi köpa någon godis? Nej, köp någon godis, säger jag. Jag har en bra karaktär i affären, men jag har noll karaktär där hemma. Speciellt när det blir lite senare på kvällen. Så oberoende av hur mycket godis Marina drar hem åt mig, så konsumerar jag allting innan kvällen är slut. Det finns inget godis som överlever en kväll hos Sigfrids. Till och med jag börjar hitta hennes gömmor. Vi har varit gifta många, många år. Så jag börjar också hitta hennes gömmor. Så snart måste vi flytta eller byta hus om hon ska hitta några nya gömmor. Så det överlever inte kvällen. Och efter det så sitter jag inför hela min familj och ojar mig över hur mycket godis jag har ätit. Det är ett lidande utan like, åtminstone för min familj. Men faktum kvarstår. Jag äter inte godis. Det är sant. Och det här blir jobbigt som man ska predika sen. Jag äter inte godis. Jag ska bara ha något annat godis. Är det någon som vill smak? Nej, inte äter ni något godis ni heller. Men vad har det här med lärjungaskap att göra, frågar du? Väldigt, väldigt mycket. Du ska få lyssna. Därför att det lärjungaskap vi talar om, blir den du är ett nådesbaserat lärjungaskap. Det är det vi håller på med. Vi kallar oss kristna. Kommer nya på där under tiden. Vi kallar oss kristna. Men ett bättre ord för istället för att kalla sig kristna är ju ordet lärjunge. Eller hur? En lärjunge är en som följer. Lärjungaskap handlar om att följa, inte om att bli förlåten i första hand. Därför att jag följer inte Kristus för att han ska förlåta mig. Det var ju det begynnelsen, vi kommer till det sen. Det här började ordet var: bli Guds efterföljning som är hans älskade barn. Så lärjungaskapet handlar om att följa Kristus eftersom han har förlåtit mig. Okej? Okay? Är ni med? Förlåtna, det är vi redan i Kristus. Så att följa, det är vår jobbeskrivning. Okej? Okay? Vi är släkt i rakt nedåt stigande led med Jesu lärjungar, helt enkelt. Och de var sådana, de steg upp när Jesus steg upp. Ibland så kilade han ut lite innan och bad och så vidare. Men de steg upp. Vad händer här? Det lilla ljus jag har. Jag får ursäkta lite, med lite taggad idag. För jag har väntat länge på den här predikan. Nu brinner det. De steg upp när Jesus steg upp. De följde efter när han gick. De vandrade tillsammans med honom. Det var i princip det som han kallade dem till. Och det här är också din och min uppgift. Det finns bara ett litet problem. Och det är att nu är han osynlig. Har du inte tänkt det någon gång med dig själv? Tänk om man hade levt med de första lärjungarna. Va? Se på Jesus. Johannes är det väl som säger det. Vi har klämt på honom. Han säger det faktiskt. Så här. För att det vi med egna händer tog på, står det. Det var det vi vittnade om. Men nu när vi ska följa honom så är han osynlig. Och det blir lite problematiskt. Den här serien som vi är inne i nu, den är till för dig som vill veta hur funkar det riktigt att vara en Jesu lärjunge. Vad innebär det? Hur ser det ut rent praktiskt och konkret i mitt liv? Om du inte är kristen och du är här, så är du varmt välkommen. Det är ett ypperligt tillfälle för dig att veta vad det handlar om innan du eventuellt bestämmer dig för att följa Jesus. För jag tänkte nämligen att under den här serien så tänkte jag att vi ska vara ärliga och tala rakt på sak för omväxlingsskull. Ja. Hoppas vi är ärliga hela tiden. Men idag kanske du får lite grann spänna fast säkerhetsbälte, för idag så ska vi tala lite ärligt. För jag tror att om vi gör det och du lyssnar, så kommer den här serien att ha effekt på dig. Och det är ganska bra, eller hur? Annars hade du suttit här i onödan. Du skulle kunna göra någonting annat. Kanske baka pepparkakor eller någonting den här tiden på året. Men nu sitter du här, så då skulle det vara lika bra att den här serien har någon effekt på dig. Om vi går tillbaka till den här texten som vi läste, i den här evangelietexten som vi läste, i första, eller Johannes 21. Tänk dig in här. Här har Jesus gång på gång på gång sagt åt sina lärjungar att jag kommer att lida och dö. Jag kommer att bli förrådd, jag kommer att lida och dö, men uppstå på tredje dagen. De har sagt att vi kommer att vara med dig oberoende vad som händer. Och ni vet vad som hände. De sprang, de flesta. Johannes var väl antagligen den enda som stod vid korset tillsammans med Maria. De andra rusade iväg. Nu har Jesus uppstått. Och så finns han där på stranden. Petrus sa, jag går och fiskar. Som i den gamla sången. Ja. Jag går och fiskar, och de andra sa, vi går med dig. Det här talade vi om första gången. Men med andra ord, att vi går tillbaka till vårt gamla liv. Det blev ingenting av det här. Okay? Så vi går tillbaka till vårt gamla liv. Så möter de Jesus på stranden. Vad skulle du ha sagt om du var Jesus och mötte lärjungarna på stranden? Va? Jag tänker att det skulle vara ganska nära till hands att man skulle hålla en predikan och sagt att varför övergav ni mig? Vad gjorde ni? Här lider jag och ni kutar iväg och lämnar mig ensam. Vad är det för något? Eller fördöma dem för att de hade så lite tro. Jag sa ju att jag skulle göra det här och ni slänger allt över bordet och så sticker ni och fiskar. Den här Jesus, när de kommer på stranden, så säger han det här: har ni någonting att äta? Va? Alltså inte att Jesus skulle få någonting att äta då, på det sättet. Utan han var bekymrad, de har varit ute och fiskat hela natten. Ni måste ju vara hungriga. Va? En sån Jesus kan man ju bara älska. Eller hur? Som ska ha alla orsaker i världen. Jag menar, det är ju lätt att vara snäll mot de som är snälla. Men han ska ha alla orsaker i världen att förebrå dem. Han säger, har ni någonting att äta? Han är bekymrad för om de är hungriga. Vilken mästare. Så sätter de sig ner och äter. Och då utspelar sig följande. Johannes 21:15. Då står det så här. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för då mina lam på bete. För andra gången frågade han om: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han sa: herre, du vet allt. Och du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för då mina får på bete. Jesus behöver inte säga åt Petrus att han, alltså Jesus, älskar Petrus. Det hade hela hans attityd mot Petrus redan visat. Petrus visste genom den bemötande han fick, genom det som Jesus hade gjort under alla de här tre åren, speciellt under den där sista tiden då han tog emot dem på det sättet, så visste Petrus att Jesus älskar mig. Men varför ville Jesus lägga Petrus fokus på Petrus kärlek till Jesus? Varför var det viktigt i sammanhanget, och varför är det viktigt också för dig och mig? Varför är det viktigt? För Jesus verkar ganska angelägen. En del säger då att det är för att Petrus förnekar. Petrus förnekar Jesus tre gånger, så måste han tre gånger säga att han älskar honom. Ja, kanske, det står ju inte i Bibeln att det är så. Jag vet inte. Men i alla fall, tre gånger betyder alltid i Bibeln att det är någonting viktigt. Då säger man det, då säger man det tre gånger. Så varför var det här viktigt för Jesus? Varför var det så viktigt för Petrus att få betyga hans kärlek till Jesus. Som vanligt så får vi svaret om vi läser vidare. Vi ser orsaken när det här samtalet fortsätter. Jag älskar dig, säger Petrus. Då säger Jesus så här. Det är lite ovanligt tvist. Jesus säger, jag säger dig sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Det här sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Här berättar Jesus om vad som väntar Petrus. Och det var inte så det jättesmickrande grejer. Man kan ju tänka sig så här att nu har Jesus just upprättat Petrus. Petrus var säkert nedslagen i skoskafterna och efter den här förnekelsen och så vidare. Och nu ska Jesus vara lite finkänsla. Vad skulle Jesus borde ha sagt? Han så kanske borde ha sagt, uppmuntra honom och berätta vilket stort livsverk Petrus ska utföra. Ja, hela kyrkohistorien kommer att känna ditt namn, Petrus. Jag gick lite åt skogen, men vänt bara, Petrus, the best is yet to come. Och lite så här klämtjäkt. Nu ska du veta att det kommer att gå otroligt bra för dig, Petrus. Istället berättar han att Petrus, du ska dö. Istället säger han, Petrus, när du följer mig kommer det att betyda din död. Och ja, nu blir oddsen lite tuffare här. Och då gör Petrus, jag gillar sådana här bibeltexter, du måste börja läsa Bibeln, för den är faktiskt bra. Om du säger, jag läser den, ännu mer djupt. För Petrus gör här det som vi alla gör när vi får ett tufft besked. Inte är väl ensam som ska dö. Det kanske finns någon som ska dö mer än jag, för då blir det alltid bättre, va? Nu lider jag, letar efter någon som lider lite mer än mig, så känner jag mig lite bättre. Så Petrus gör precis det när vi läser vidare i vers 20. Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade, det här är Johannes som skriver. Har du tänkt på det? Johannes, han har lite så här, jag vet inte vad Johannes har för någonting. Men i alla fall, han skriver om sig själv i tredje person för det första. Och så kallar han sig den lärjunge som Jesus älskade. Vi har en hel predikan där, men det har vi inte tid med nu. Petrus vände sig om och såg lärjungen som Jesus älskade följa efter. Han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesu bröst och frågat, Herre, vem är det som ska förråda mig? När Petrus såg honom frågar han Jesus, Herre, hur blir det då med honom? Jesus svarade, om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig, följ du mig? Alltså what? Vad är motsatsen till martyrdöden? Va? Vad är motsatsen till martyrdöden? Det är att leva för evigt. Jag menar, vad är rättvisan här? Först säger Jesus åt Petrus, du ska dö. Och så vet du, säger jag, det var ju tråkigt, hoppas att någon dör med mig. Hur går det då med han? Ja, han ska leva för evigt. Ja, det är inte riktigt lätt att nå det där. Undra på att Jesus frågar först, Petrus, älskar du mig? För det är ganska tuffa puckar som kommer här. Så Petrus ska dö, men Johannes ska leva för evigt. Nu korrigerar Johannes sig också, för det står där i 23 versen. Sen spreds ryktet bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus har sagt till honom att han inte skulle dö, utan om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Här ser du vilka otroligt olika livsöden som kan finnas. Bland två människor som följer Jesus. Eller hur? Båda två följer Jesus. Det är inte så att Petrus var ond och Johannes var god eller någonting sånt, utan de var lärjungar båda två, och den ena, han skulle dö, och den andra skriver sina brev. Om man tänker att han lever ungefär till 100 års ålder och dör en vanlig död. Helt olika livsöden. Tänk på det innan du har synpunkter på någon annan vars efterföljelse inte ser ut som din. Vi gör så ofta så felaktiga bedömningar. För det är så svårt att bedöma. Det är inte en sån här rätlinje grej att det är som ungefär som en sån här enarmad bandit. Jag lägger in en euro och så kommer det ner pengar. Guds rike funkar inte så. Inte överhuvudtaget. Så vi kan missbedöma oss ibland när vi ser på människor runt omkring oss. Men nyckelordet här blir, som Jesus upprepar flera gånger, följ mig. Och idag ska vi tala lite grann om synd. Jag sa att du ska spänna fast ditt säkerhetsbälte. Vi ska tala om synd idag i kontexten av att vara en Jesu lärjunge. Vi har ju konstaterat, och det har du säkert hört du som har gått här i kyrkan. Vi har konstaterat att vi är syndare. Inte som vår identitet. Vår identitet är Kristus. Men vi har konstaterat att vi är syndare. Och inte som identitet, men i oss och i praktiken så ser vi det. När vi har fokuserat på nåden så blir det inte mindre som blir synd, utan snarare mera som blir synd. Oops. Hur tänker du nu? Låt mig lite förklara. Därför att vi säger att vi är syndare, men vi blir ganska upprörda när någon talar om för oss vad det betyder, nämligen att vi syndar. Eller hur? Är du med? Bra. Det är bra att du lyssnar. Vi läste då vi gick igenom Romarbrevet, så läste vi ju listan. Så det finns ingen syndalista när man läser Romarbrevet 1, så ser du att det finns mycket listor i Bibeln. Vi läste om en del synder, alltså saker och ting som vill skilja oss från Gud och skilja oss människor emellan. Vi läste om sexuell omoral, här får du listan. Ondska, girighet, elakhet, avund, mordlust, stridslystnad, svek, illvilja, skvaller, förtal, våld, skryt, ondska, olydighet mot sina föräldrar, trolöshet, kärlekslöshet och hjärtlöshet. Det leder inte så bra. Eller hur? Jag läser bara Romarbrevet. Ofta när vi talar om de här sakerna så gillar vi mera de skandalösa sexuella synderna än till exempel skvallar och förtal. Även om de finns på samma lista. Fast skvallar och förtal river ner gemenskapen kanske mer än sexuell omoral i vår gemenskap. Men låt oss bara, de här minuterna vi har kvar, låt oss bara ta det som alla gillar att tala om, åtminstone om man tittar vad man skriver om i tidningen, nämligen de sexuella synderna. Är du beredd? Ja, nu var det inte så många som sa ja längre. Ja. Jag ska tala lite grann, det är ganska ovanligt för mig, jag ska tala lite grann om en sak som är ett gissel i våran värld. Nämligen internetpornografi. Kan man tala om det på en söndag? Ja, klart man kan. Går det bra som helst? Jag håller på. Om du märkte. Det finns ett institut som heter Covenant Eyes. Internet Accountability and Filtering heter det. Ett företag som arbetar med det här på nätet. De skriver att hittills i år hade gjorts 4 miljarder 356 miljoner 711 782 sökningar relaterat till pornografi på internet i år. Va? Det var i morse. Det har säkert kommit några hundratals tusen, kanske någon miljon till. Oj vad mörk värld vi lever i, säger du kanske. Det är nog tur att vi är frälsta. Visst är det. Enligt samma undersökning så svarar 64% av kristna bekännande troende män och 15% av kristna troende kvinnor att de tar del av pornografiskt material på internet mer än en gång per månad. Ups, nu kommer det lite närmare hem. Så, nej, så här, jag ska börja predika om det här hela tiden. Det är aldrig så tyst när jag predikar som just nu. För nu sitter du här. Och så antagligen, nu ska jag inte döma vad du tänker. Men du sitter här antagligen och funderar på tre saker. En av tre saker. För det första, antingen så är du förfärad över din bänkgranne och flyttar dig lite längre i riktning bort från honom eller henne. Eller så sitter du här och är lite hoppfull att du inte är ensam. Eller det tredje alternativet, så sitter du här och är lite lättad över att vi inte just nu talar om din synd, utan vi talar om någonting annat. Då ska vi fråga oss den här frågan. Det är lärjungaskap vi talar om. Eller hur? Ska vi fråga den här frågan. Var är då lösningen? Nu tar jag det här som ett exempel. Jag gör det helt frimodigt. Det här är fakta du kan kolla på nätet. Jag kollar flera undersökningar. De ligger ungefär får samma resultat. Frågan blir då. Ska vi bara ge upp eftersom synd på så mycket finns runt omkring oss? Är det inte dags att vi är lite snälla med oss själva? Nej, Gud är nådig mot dig och mig och accepterar dig och mig i Kristus. Men synd är ändå alltid synd. Eller hur? Och om du är över, som jag brukar säga, om du är över 3 år, vet du att av erfarenhet i ditt eget liv, så vet du att synden bryter ner. Den förvränger verkligheten. Den skapar splittring, våld och död. Så vad är då lösningen? Att ta en konfekt. Nej. Jag ska i alla fall berätta åt dig vad som inte är lösningen. Och det är som när godiset är hemma hos Sigfrids. Lösningen är inte säga så här, jag har en bra karaktär. Nog hatfyllning. Jag har en bra karaktär. Bara en liten. Nu är det gott med godis. Om du får en skit. Nu ska vi bli allvarliga här. Eller kanske inte. Nyckel nummer 1. Är du beredd? Du låter så förskräckt. Nyckel nummer 1. I lärjungaskap. I allt lärjungaskap. Vad det gäller synd. Guds lösning på synden är inte att vi ska bygga upp en stenhård karaktär. Fokuset kan egentligen inte ligga på att försöka sluta synda. Har du försökt sluta synda? Va? Har du försökt sluta? Det finns 2 lagar. Va? Det funkar inte. När godiset är i huset så kommer du att äta. Tolka hur du vill. När godiset finns i huset så kommer du att ha samma karaktär som mig ungefär. Vad är nyckeln då? Nyckeln finns i Jesu ord. Nyckeln är att någon behöver leda mig bort från synden. Någon behöver ta mig i handen och säga, kom och följ mig. Oberoende vad det gäller i ditt liv, synd som vi alla kämpar med, olika saker, så behöver du gensvara på det ord som Jesus säger. Han säger, kom och följ mig. Han förebrår inte Petrus, han förebrår inte Johannes. Så sitter ni där med handen i syltburken? Han gör inte. Han säger att oj vad ni kunde ha mera tro. Stå nu emot, lägg på locket. Lägg på locket. Han fokuserar inte kring deras misslyckande, deras fest. Han säger istället, vad rör det dig? Om vad Johannes gör, vad gör det dig? Om alla, ja men alla gör det, vad gör det dig? Va? Kom du och följ mig. skriften, alltså Bibeln, vi kallar Bibeln skriften ibland. Om du funderar, vad är det skriften för någonting? Så vet du, det är Bibeln. Bibeln är full av det här. Helt knöka full av det här. Matteus 6:13, Herrens egen bön. Inled oss inte i frestelse. Med andra ord, led oss bort från frestelse. Vi behöver, för att vi ska, varför kallas det frestelse? Jo, för att den är frestande. Eller hur? Skulle den inte vara frestande så skulle du inte falla i den. Skulle det inte vara frestande att skvallra eller tala lite illa om någon annan så skulle du inte falla i den. Eller hur? Men den frestar dig, den drar och lockar och jättemycket i början smakar det jättegott. Men sen gör du som mig, som jag, ligger på soffan och ojar dig. När du har för mycket choklad i magen. Bildligt talat. Inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Psalm 139:24 säger så här. Herre, se om jag är på en olycksväg. Och led mig istället på den rätta vägen. Den rätta vägen är härifrån och hit. Det är den rätta vägen. Att vara lärjunge är ingen hållplats. Been there, done that, bought the t-shirt, säger man på engelska. Det där har jag gjort, va? Jag blev frälst 1936. Då är helt din frös i spacing. Det var ett kallt år, va? Jag har blivit frälst, jag har blivit döpt, jag har blivit andedöpt. Jag har som, på det sättet att jag har som anlänt. Lärjungaskap, det går inte att följa och anlända, eller hur? Om du anländer så slutar du följa. Eller, ordet följa visar att det är en resa. Det är en resa på väg någonstans. Du är på en vandring. En vandring bort från synden, Satan och döden. Till någonting annat. Någonting som är helt i kontexten till brutet. Någonting som är hållbart istället för någonting som går sönder. Någonting heligt istället för någonting som orenar. Han som säger följ mig, han säger också i 1 Johannes 4:6, jag är vägen, sanningen och livet. Jag är vägen. Led mig på den eviga vägen. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Jag ska kunna hålla på här hela kvällen med hur det här finns i Guds ord. Han leder dig bort. Det är inte så att nu har du mitt i allt blivit bra. Nej, du har fått dina fötter. Han satt dig på en resa där du är på väg bort från det som bryter ner. Där du är på väg bort från det som förstör. Inte därför att du ska bli frälst en gång. Utan för att han har frälst dig från synden. Och han som har frälst dig från synden, han leder nu dig bort från det som bryter ner. Du kan ju sitta här, du kan ju sitta och säga, ja men inte det så farligt. Men då vet du hur det känns efter en stund. Eller hur? Därför att syndens lön är döden. Nu har jag råddit här i första lagret. Och det är ungefär som det blir när synden härjar. Vi stänger den där. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. En fråga. Vart hamnar du när du följer Jesus? Jo, du hamnar ju där han är. Eller hur? Följer du Jesus som är ljuset så hamnar du i ljuset. Eller hur? Vart hamnar du om du följer dig själv? Jo, du hamnar dit dina begär leder dig. Alltså jag måste bara säga för dig, du som fortfarande tror att det är jättebra idé att följa sitt hjärta. Så säger Gamla Testamentets profet att hjärta är ganska svekfullt. Va? Har du själv blivit förvånad över vad som finns på insidan? Va? Varifrån kom det där liksom? Jo, när du följer dig själv, när du leds av dina egna begär, då är du som oxen som man drar i näsringen. Eller hur? Har du sett en oxe någon gång? Stor, kraftig, bäst. Men drar man den så kommer den motvilligt. Men det går jättebra att dra. Om du vill fundera hur det fungerar så tar du det där emellan och så drar du. Du följer nog jättenoga med. Ordspråksboken säger det i 7 kapitlet, 22 versen. Han följer genast med henne. Han talar om sexuell orenhet. Likt oxen som går för att slaktas och likt en fånge som ska straffas för sin dårskap. Egentligen så är hela ordspråksboken, det är en fars förmaning till sin son eller till sin dotter. Men vad hjälper det när godis är gott? Va? Har du hört någon som försöker säga att du skulle nog behöva godisstrejka? Va? När du tuggar på en sån här. Vad hjälper det när godis är tilldragande? Jo, Efeserbrevet 5:1 som vi har baserat hela den här serien på heter det: bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Det betyder det, och lyssna här nu. Att följa Jesus är en aktiv handling. Det är inte tvång, det är inte måsten, det är inte hot om straff och så vidare. Men att följa Jesus, att gå, står jag här? Någon som tar foto? Nej. Står jag här så får jag ju det här. Nu blir jag mätt i magen här, vad ond Gud är. Nej, men det är för att du äter godis som blir mätt i magen. Eller hur? Är jag här så får jag det här. Det är en aktiv handling. Följ mig. Vägen leder alltid någonstans. I det här fallet bort från synden. Har du någonsin, lyssna här, vi ska snart landa. Jag har ingen aning vad klockan är, för jag ser inte, det är så mörkt. Bara som en ursäkt för att jag håller på länge. Så sa jag sådär. Lögnen är en annan synd. Har du någonsin funderat på det här bibelstället? Jag menar, de flesta av oss här är ju bibelläsare, eller hur? Du läser Bibeln? Ja, tror du på den då? Tror du att den säger, den menar den? Liksom. Om du svarar ja på alla de där frågorna, har du någonsin då funderat på 1 Johannes 3:9? Ja, vad står det där? Ja, men jag ska berätta för dig. Det är bara Marina som vet vad som står. Hon vet alltid vad som står. Eller var det står, jag vet vad som står. Det står så här: den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds sed förblir i honom. Det där vågar man inte ens nästan läsa högt. Eller hur? Guds sed förblir i honom, och han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Vad ska vi dra för konklusioner av det där? Jag menar, du kan ju synda. Eller hur? Ingen vågar svara. Svara att jag kan synda när det där står framför en i bibeltexten. Jag kan synda. Vad betyder det här då? Kan inte synda. Se här på mig nu. Går det bra att ta här? Lite godis. Om jag följer Jesus så kan det ju hända någon gång att det blir godissnål. Problemet är att det är här är att mina armar är inte liksom tillräckligt långa. Har du märkt det? Jag ska plocka godis, men det går inte. Varför går det inte? Jo, för att jag har följt Jesus och han har lett mig bort ifrån synden. Så nu är jag ockuperad av någonting annat än det jag tidigare höll på med. I Ordspråksboken 4:8 står det om den här. Nej, 4:8 kan det inte stå. 7:8 står det. Står det att han gick över gatan, den här ynglingen då, som gick det här äktenskapsbrotten. Han gick över gatan vid hörnet där hon bodde och styrde sina steg mot hennes hus i skymningen vid dagens slut när nattmörket föll på. Ja? Det låter som ett uppslag för någon sån här smaskig novell eller vad du nu läser. Mm? Mums, mums, vad det är gott med konfekt, här skriver jag mitt utkast. Då jag talade det här för ungdomarna för många år sedan, så sa jag att vad hade han där att göra? Va? Det är klart, om godiset kommer hem så kommer du att äta. Om du sätter dig hela tiden medvetet i sådana här situationer så kommer du också att synda. Du behöver flytta dig därifrån. Då gör vi den här fantastiska illustrationen. Se på mig nu. Jag måste göra någonting annat så jag får din uppmärksamhet. Ser du mig? Ser du mitt ansikte? För dig som har varit här länge så vet vi vad jag kommer att göra nu, men det spelar ingen roll. Håll koncentrationen riktigt noga. Hänger du med? Nej, hänger du med? Ja, sida. Så du inte? Nej, jag måste göra med då. Se ännu några då. Se mitt ansikte. Gör det. Vad ser du? Ser du vad som händer? För dig som är lite förvirrad ännu ska jag berätta det. När jag gick därifrån dit så följde mina öron med. Det är sant. Det är riktigt säkert. Jag har aldrig varit på en plats där inte mina öron har varit. Det är helt, jag har inte en sån här lösdag bara. Min mamma trodde det när jag var barn. För jag sa att jag har mina öron på service, då inte jag svarade när hon ropade på mig. Det var inte konstant. Men jag har aldrig varit på en plats. Så vill jag inte höra hur det låter här. Så då tar jag och knallar över hit. Det var det som den ynglingen skulle göra med sina öron. Ska vi snart sluta här. Jesus tvingar aldrig Petrus. Det finns inget tvång i kärleken. Och Gud är kärlek. Men han ger honom ett erbjudande att följa honom. En efterföljelse som kommer att kosta honom livet. Hallå? Följ Jesus så blir allting bra. Ja, det är ju en sanning med modifikation. Eller hur? Jesus säger, följ mig så ska du dö. Men så här ska jag vilja säga. Det är bättre att dö för Jesus än att dö i sin synd. Det är bättre att dö för Jesus än att dö i sin synd. Och tro mig, synden är ute efter ditt liv. Så nu om vi avslutar med några praktiska tips. Vad betyder, om du vill vara en Jesu lärjunge, vad betyder det då? Jag skulle utmana dig. Att vara en Jesu lärjunge betyder att du tar emot resan från synden till Kristus. Varje morgon du vaknar, gör det här konkret. Varje morgon du vaknar, säg Jesus, hjälp mig att följa dig idag. Och vilken barnslig bön, men be den så får du se hur barnslig, den är inte alls barnslig överhuvudtaget. Jesus, hjälp mig att följa dig idag. Därför att din dag kommer att bestå av många, många val. Där du kan välja, nu talar vi inte om att du blir perfekt, det är inte det vi talar om, det vet du redan, vi har talat om det så många gånger tidigare. Men du kommer att stå inför val där du behöver ta den i handen och säga, följ mig så att du gör rätta val. Be honom konkret att leda dig på rätta vägar för sitt eget namns skull. Att se in i hans värld. Att lära av honom genom gemenskapen med honom i ordet och i bönen. Det andra tipset jag skulle vilja ge dig, och nu har du ju uppfyllt det du som är här, det är att sök dig till en kristen gemenskap. Sök dig till en kristen gemenskap. Det är svårt att leva själv. Det är svårt att leva i mörkret därför att man tenderar att bli lite godissugen ibland. Sök dig till en kristen gemenskap. Ett tips från coachen, kom varje söndag. Prioritera det. Säger du det är tufft? Ja, men gör i så fall nödvändiga förändringar för att kunna komma. Därför att du behöver bli uppbyggd på det här sättet. Sen har jag också några konkreta tips. Vill du ha dem? Vill du ha dem? Är du säker? Okej. Okay. Några konkreta tips som kommer att hjälpa dig i ditt lärjungaskap. Hjälpa dig att följa Jesus. De är lite råa de här, men det är lugnt. Tips nummer ett. Knip käft när du är irriterad och grinig. Och du sparar dig otroligt mycket problem. Har du varit irriterad och grinig någon gång? Räck upp din hand om du har varit irriterad och grinig någon gång i ditt liv. Exakt. De gångerna så ska du, vissa viftar mer än andra här. Det är bara för att ärligheten och självinsikten har nått lite längre hos vissa. När du är trött och grinig, prata inte så mycket. Därför att det blir bara fel. Eller hur? Jag menar, det här tar ju alla gubbar nu som ett tecken på att de ska alltid vara tysta. Men du kan inte vara trött och grinig jämt. Va? Öppna munnen, människa. Va? Så det var inte meningen. Det andra konkreta tipset här nu då. Det är, gå och lägg dig när du är trött. Nu talar vi om kvalitet här. Det här är ett kvalitetstips som du ska få. Därför att du har gjort så många saker när du egentligen borde ha sovit. Eller hur? Det var ju mörkt där de smög omkring den där gubben. Eller den där ynglingen. Han borde ju ligga i sängen och sova. Fördelen med min triathlon-träning, det är att det blir, för mig blir det godnatt klockan 11 nu för tiden istället för klockan 01. Och vet du vad jag har märkt? Jag har missat väldigt lite. Det är riktigt sant. Där mellan 11 på kvällen och 1 på natten så har jag missat väldigt lite av substans. Det är bara så. Jag missar kanske en del galenskap och det är bara tacksam för. Det här som jag talar om, jag tog några bilder till bruk nu bara för att lite pränta in i din skalle. Därför att jag vet att du bär med dig det här. Marlboro är förstört för evigt för en del av er. Du tar med dig de här. Marlboro. Tack och lov. Marabou. Jag bara testade det där för att se om du var vaken. Ja, Marlboro får komma på samma plats där. Okej, okay. Tyst i klassen. Det sista tipset jag vill ge dig. Du som kanske tycker, oj vad det här låter maskinellt. Oj vad det här låter på något sätt. Nu måste jag ju disciplinera mig och allting. Först följer man genom medveten repetition. Alla människor som lär sig någonting, är det piano eller är det någon teknik eller whatever det är, så lär man sig först genom medveten repetition. Om inte du börjar medvetet repetera det här, så kommer du att fortsätta som du alltid har gjort, nämligen att följa ditt begär. Eller hur? Därför att ditt begär är det som faller dig naturligt. Okej? Okay? Därför behöver du börja med medveten repetition. Nej, det är inte choklad, utan det är hit vi ska gå. Det är ungefär som det är i butiken. Och där har jag repeterat. Funkar jättebra där. Om man säger så. Först börjar man med medveten repetition att följa. Sen blir det vanans makt. Va? Tänk att vara lärjunge av ohejdad vana. Vi säger födsel och ohejdad vana. Det är födsel vet jag inte. Men det står så här. Var hittar du det här? Jo, Hebreerbrevet 5:14. Den fasta födan är till för vuxna. För de som genom övning eller genom vana har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Här är det någon som har övat sig på att skilja mellan gott och ont. Övat sig på att följa. Är du bara teoretiker och letar efter det som är nytt för dagen, så är inte det här så jätteintressant. Men om du tänker följa i praktiken. Om du tänker att den här undervisningen ska få en praktisk konsekvens i ditt liv. Då behöver det börja med medveten repetition för att sen gå över i en vana.